Du lyssnar på Tunn is av Matt Goldman i en översättning av Mia Gane, uppläst av mig, Magnus Råsman. Ett. Jag hann träffa Roger Engström 3 gånger. De 2 sista var han död. Men första gången satt han i en knappstoppad läderfåtölj i Harold Stassensviten på St. Paul Hotel med en Yorkshire-terrier i knät. Hunden i fråga var varken ett resultat av genomtänkt avel eller naturligt urval. Människan skapade Yorkshire-terriern och människan begick ett ödesdigert misstag. Om din fullvuxna hund får plats i en väska som på sin höjd är ämnad för att rymma nycklar och en plånbok, är det inte en hund du bär omkring på. Det är en accessoar. Roger hade ljust, lockigt hår med inslag av silvergrått. Han var lång och smal, frånsett den lilla kulmagen som hängde över bältet. Han var klädd i en marinblå, långärmad pikétröja, nedstoppad i kakifärg byxor som glidit upp över smalbenen och avslöjade ett par strumpor prydda med mönster som skulle föreställa datachips. På fötterna bar han gulbruna vattentäta jaktkängor av duckboot-modell. Allt för att skydda sig mot snöslasket som kännetecknade Minnesota i mars. Han kliade lilla hundkräket mellan öronen och sa: "Tack för att vi fick träffa dig med så kort varsel, Nils." Rösten var ljus och mjuk. "De gör förstås allt de kan på St. Paul-polisens avdelning för försvunna personer. Men vi har ju hört talas om dina framgångar." "Ja, både uppe i Duluth och så nu i Edina förra året. Folk säger att du är absolut bäst, Nils. Och vår Linnea förtjänar bara det bästa." Roger syftade på 2 mordfall, inte på några försvunna personer. Men den tanken behöll jag för mig själv. "När upptäckte ni att er dotter var försvunnen?" Roger kastade en blick till höger om mig. Hans hustru Ann satt i en liten 2-sitssoffa bredvid mig. Jag tyckte att det var lite märkligt att Roger hade valt att sätta sig i fåtöljen istället för vid hennes sida. Men jag antog att det var han som hade sammankallat det här mötet och förmodligen var det också han som tänkte leda det. Ann var klädd i vandringskängor, grova arbetsbyxor och en röd och blårutig flanellskjorta. Även om hon var klädd som en takläggare gav hon ett betydligt mer feminint intryck än sin inte särskilt maskuline make. Hennes grå ögon blickade ut genom ett par överdimensionerade glasögon. Glasen var så stora att jag blev orolig för att fåglar skulle råka flyga in i dem. Hon hade axellångt kastanjebrunt hår med en lugg som snuddade glasögonbågarna. Hårfärgen såg ut att ha kostat en hel del och kunde så när tas för äkta. Ann sa: "Linnea fick inte vara ute längre än till 11. Men igår somnade vi så tidigt att vi inte vet om hon överhuvudtaget kom hem." "Vad gjorde hon igår kväll?" "Hon var på hockeymatchen. Det var vi allihop. Det är därför nästan hela War Road är här." War Road ligger också i Minnesota, en knapp mil söder om gränsen till Kanada. War Road-borna och en hel del andra också för den delen brukar kalla det för USA:s hockeyhuvudstad. Ett välförtjänt smeknamn, särskilt med tanke på att trots att den lilla hålan knappt rymmer 2000 invånare har inget amerikanskt OS-lag i ishockey lyckats vinna guld utan åtminstone en spelare från War Road i laguppställningen. Den lilla småstan har fostrat åtskilliga NHL-stjärnor och dessutom vunnit 4 delstatsmästerskap på high school-nivå, där de besegrat såväl storklubbar från Minneapolis, St. Paul, som skollag från den hockeyfixerade grannstaden Duluth. Ann sa: